vilken enorm massa timmer. Alltså det är ju hundratals meter med timmertraver vitt efter timmertraver så långt ögat når. Men ganska mäktigt, eller hur, Björn?
Ja, på något sätt. Visst är det det. Jag är ju av den uppfattningen att vi tar ut alldeles för mycket timmer från skogen idag. Att vi måste dra ner på avverkningstakten i de svenska skogarna. Men ändå tycker jag att det finns en tjusning över just det här timmerupplaget.
Ja, för det är ju lite speciellt. För det här är ju omlastningsterminalen i Stensele utanför Storuman. Så allt det här timmet, det har körts hit med timmerbilar från omgivningen här. Vi såg några bilar som rullade in här medan vi gick hit ut. Och så lastas det om på järnväg. Och det innebär ju att ett tåg, det tar ungefär 25 timmerbilars last.
Så det visar ju också på en otrolig besparing, hur mycket resurser vi kan spara genom att flytta över från timmertransport från landsväg till järnväg. För det är som en ständigt flöde av timmerbilar som passerar på E12 och E45 här i Storuman där vi nu befinner oss.
Ja, bra för klimatet men också bra för trafiksäkerheten och vägslitaget.
Absolut.
Det vi fick höra när vi pratade med folk som jobbar med den här terminalen, det är att samtidigt skulle potentialen vara mycket större. Alltså att man också skulle kunna transportera till exempel fisk och de sopor som körs från Nordnorge ända ner till södra Sverige på lastbil.
Nu idag på nyheterna har jag sett om hur man i olika länder nu börjar ta upp kolproduktionen igen därför att man anser det så svårt att ställa om. Men här har vi ett typiskt exempel på en lågt hängande frukt, alltså hur vi kan göra för att minska behovet av energi i första rummet och spara väldigt mycket energi genom att flytta över som sagt från väg till spår.
Ja, ni börjar ana vad vi ska prata om idag. Det här kommer att handla om järnväg.
Jajamän, det här blir ett järnvägsavsnitt där vi drar upp de stora linjerna för järnvägens framtid. Ja du Arne, idag så tycker nästan alla politiker vurma för järnvägen. Och det här känns ju på sitt sätt fantastiskt, ganska fantastiskt. Minns ju liksom hur det var när man växte upp, i alla fall i min minnesbild, hur det mesta då kretsade kring nedläggningar och indragningar. Och det kändes nästan som att SJs hela affärsidé var att lägga ner sig själv. För på den tiden hade ju SJ ansvar för allt, liksom, all banverksamhet och allt underhåll. Och möjligen kunde man tänka sig behålla stambanorna, men inte så värst mycket mer. Känner du igen den här?
Jo, nej, men det är ju lite fascinerande hur kraftfull ändå den här omsvängningen är. På vägen hit upp till Storuman så följde vi ju järnvägsspåret.
Just det.
Och den trafiken lades ju ner någon gång på 90-talet. Och jag tänkte nog att den kommer aldrig att återuppstå. Men nu går det ju faktiskt rälsbussar igen upp till Lycksele i alla fall.
Och det här känns ju, om man tittar på den större bilden i landet, väldigt hoppfullt. För att den stora vändningen kom ju på 90-talet. Det började egentligen lite innan det, men alltså när man då satsade stort på de här Mälardalsbanan och Svealandsbanan och även Öresundsbron som ju delvis var en järnvägssatsning och satsning framförallt på regional tågpendling. Så där började, och så småningom så kom det då även upp till vår egen del av landet med Botniabanan som öppnade 2010. Det gick lite knackigt först, de hade stora problem med tekniken och sådana saker första åren, men sen dess har man kommit igång. Och så, sen har vi då också även här uppe då fått att man har återstartat trafik, persontrafik på banor som tidigare varit nedlagda. Som till exempel då den som du nämnde här, Umeå-Lycksele. Så det är ju drag i järnvägen. Men tanken idag är ju att vi ska titta lite framåt. Och för vår järnvägsframtid så ställer oss ju nu inför avgörande vägval. Och det är ju de här vi tänkte diskutera i dagens poddavsnitt. Så vad vi i stora drag tänker ta upp är ju för det första den större bilden. Varför behöver vi satsa på järnvägen? Och svaret på det kan ju tyckas kanske som någonting ganska självklart. Men jag skulle säga att skälen att satsa på järnvägens utbyggnad är faktiskt ännu mycket tyngre än vad som brukar erkännas i debatten. För det andra så tänkte vi också tala då som en följd av detta då, vilka järnvägssatsningar behöver vi prioritera framåt både ur ett nationellt och ur ett europeiskt perspektiv och omvänt vilka satsningar vi kanske inte bör lägga samhällets alla resurser på Och det här leder ju då såklart även fram till frågan om den här planerade höghastighetsbanan och dess varande. Och till sist så kommer vi då också att titta på framtiden när det gäller utrikesresandet och om järnvägen som vårt stora hopp att upprätthålla utrikesresandet, turistresor och så utomlands, alltså utomlands i en fossilfri morgondag. Så, men järnvägen beskrivs ju på, det är så det stora drag upplägget. Järnvägen brukar ju beskrivas på som goda grunder, som klimatsmart, fast ofta utan att liksom riktigt fördjupa skälen till det här. Jag tänkte att vi kunde börja att nysta i den änden, Arne. Skulle du kunna säga någonting om utsläppen från järnvägstransporter jämfört med andra transportslag och även om hur resurseffektiva järnvägstransporter är jämfört med andra transportmedel?
Mm. Jo, nej, men jag tror att de flesta har ju klart för sig att järnvägen är ur utsläppssynpunkt mycket bättre än bil- och landsvägstrafiken. Men jag tror att ändå få har klart för sig hur stor skillnaden är. Det finns ju en liten statlig myndighet som heter Trafikanalys och de gör en del bra grejer. De har ganska nyligen släppt en rapport som heter Transporternas energi- och klimateffektivitet.
Intressant att du nämner, för jag känner inte till den där rapporten. Den ska jag kolla upp också.
Jo, man får leta lite i deras gömmor för att hitta den. Men den är väldigt läsvärd, för där kollar de på hur stora utsläppen är för olika trafikslag per person och kilometer. Och då blir det ju alltså en rent löjliga skillnader. För persontrafiken så är det 58 gånger mer.
Alltså 58 gånger mer utsläpp.
58 gånger mer utsläpp per person och kilometer.
Det är en enorm skillnad.
Ja, men herregud. Jo. Och när det gäller lastbil, om de har lite olika jämförelser. Men om man tittar bara på en vanlig tung lastbil och jämför det med ett normalt godståg, då är skillnaden 169 gånger. Vad ska man välja? Är det svårt?
Så för varje mil man transporterar sig med lastbil så kan man på samma alltså utsläppsmängd, om man säger så, transportera sig nästan 170 mil med järnväg.
Ja, ja.
Men det säger ju allt.
Jo, men det gör ju det. Och alltså mönstret är, utan att nu gå in på exakta siffror, men det är samma mönster när det gäller energiåtgång. Alltså det går helt enkelt mycket mindre energi att förflytta både människor och gods på ett spår jämfört med på en landsväg. Och nu talas det ju om elektrifiering, både av personbilar. Det händer ju redan nu, men det talas också om att man ska elektrifiera godstransporter på landsväg. Men det hjälper ju inte så mycket. För om man räknar in då den höga energiförbrukningen, att det orsakar ganska stora koldioxidutsläpp när man tillverkar de här bilarna, speciellt batterierna i bilarna, då kanske man kommer ner så att man kan halvera, eller i bästa fall kanske kommer ner på en tredjedel av utsläppen för landsvägstrafiken. Men då är det ju fortfarande mångdubbelt mer än järnvägen.
Och de där perspektiven försvinner väldigt mycket i diskussionen. Det här är ju basdata som verkligen borde stå i centrum för fossilomställningssamtalet. Alltså hur ställer vi om transporterna? Och jag delar ju helt din bild och jag förundras över de otroliga resurser som samhället idag lägger på och tänker framgent också lägga på att elektrifiera vägtrafik, då inte bara med batteridrivna fordon som det är ju mest fokus på, utan även att man nu planerar kanske i större skala att driva tunga landsvägsfordon med kontaktledning liknande som man driver trådbussar i vissa städer idag, som är ju otroligt, alltså resursmässigt så är det ju, jag skulle säga vanligt. Och det finns ju också andra invändningar man kan göra mot det här. Vi ska inte fördjupa oss närmare i det nu, men det finns en flertal invändningar som man kan rikta mot det här med att driva tunga fordon via kontaktledning på stora avstånd. Men spårtrafiken, den har verkligen argumenten på sin sida. Visste du förresten, Arne, att Sverige var första landet i världen med att elektrifiera hela sitt stomnät av järnvägar?
Nej, men det visste jag inte. Okay.
Det här var under brinnande världskrig. Jag tror det var 1943 så hade man hade man elektrifierat alla svenska stambanor och plus även Malmbanan. Jag såg att det finns en känd järnvägshistoriker som heter Christian Wolmar som har skrivit flera trevliga järnvägsböcker. Men han brukar hävda att Frankrike var först. Det stämmer inte, för att där var man, hade man elektrifierat sitt stomnät först. Det tog en bra bit in på 60-talet. Så vi låg verkligen i framkant där, kan man säga. I min bok Fartrusiga så visar jag varför fossilomställningen kommer att leda till en inbromsning för hela vårt samhälle. Alltså i förlängningen kraftigt minskad mobilitet med färre motorfordon och sannolikt även slutet för trafikflyget. Och vi hinner inte gå in närmare på den analysen här. Men det avgörande idag är ju att i stort sett all mobilitet i världen som det ser ut nu drivs med fossilkraft. Alltså till 95-96% så drivs transporterna i världen idag 2022 fortfarande med fossilkraft. Och förnybar energi är ju inte tillnärmelsevis lika energität och kraftfullt och kan inte på långa vägar driva allt det som fossilsamhället möjliggjort. Synd nog så krävs ju dessutom stora mängder fossil energi för att möjliggöra och driva det mesta av det som nu går under namnet den gröna omställningen med batterifabriker och vindparker och kanske öppnandet av nya gruvor och så vidare. Vilket ju är en stor och beklaglig ironi att det krävs väldigt mycket fossil energi för att överhuvudtaget möjliggöra detta. Till det kommer nu också någonting som du brukar skriva mycket om, uppmärksamma i din, bland annat då i din Norrlandsparadox-blogg. Den uppenbara bristen på metaller och mineraler för att möjliggöra en storskalig omställning till elektrifierade transporter och elektrifiering av snart sagt allt annat också i samhället. Så tittar vi på transporterna och tittar vi fram specifikt på de långväga transporterna så står helt enkelt vårt främsta hopp till spårtrafiken utifrån de data du gav här inledningsvis, Arne. Också till sjöfarten såklart, men då, det blir i så fall en sjöfart på väldigt annorlunda villkor än dagens. För dagens sjöfart är tyvärr även den väldigt beroende av fossil energi. Så, vilka järnvägssatsningar bör vi då prioritera och omvänt, vad bör inte prioriteras? Du och jag brukar hävda att varenda meter järnvägsräls kommer att behövas för att klara fossilomställningen. Och jag tänkte att vi ska titta lite närmare på det påståendet. Och då vill jag först här göra en ganska viktig poäng, för att med tanke på de begränsningar som finns nu för vad som är möjligt att driva på förnybar väg, alltså utan fossil energi, så kräver ju omställning av transporterna inte bara att vi satsar på de transportmedel som har bäst förutsättningar att klara omställningen, typ järnvägen, utan också att vi begränsar de som har svårast att göra det. Och det här som jag tycker då att politiken hamnar lite fel. För tvärtom så vill ju beslutsfattarna, parallellt med att man gärna satsar på järnvägen, som man gör numera då, även kraftigt satsa på fortsatt utbyggnad av vägtrafik, nya motorvägar, fortsatt utbyggnad av flyget utifrån helt orealistiska utgångspunkter. Och som jag tror att vi har nämnt i någon tidigare podd så planerar ju Trafikverket för en kraftig ökning av biltrafiken under de kommande 15-20 åren. Hur det ska gå ihop med omställningen bort från det fossila är ju inte lätt att begripa. Så vad lägger du, Arne? Vad lägger du i påståendet att varenda meter järnvägsräls kommer behövas? Vi kanske ska bena ut det här både när det gäller godstransporter och persontransporter.
Jo, nej men, det man ser idag det är ju att det är ganska fullt på rälsen redan nu. Trafikverket, de gör ju såna här kartor där de målar järnvägslinjer i gult eller orange och rött beroende på hur fullt det är. Och det är ganska mycket som är rött redan nu, men framförallt ser man att även med deras försiktiga bedömningar som ju då inte bygger på att man direkt flyttar över trafik från väg till järnväg så kommer det att bli illrött på många ställen. Alltså, för att ta ett exempel som jag tycker är intressant, en sån här ganska liten järnvägslinje som just Umeå upp till Lycksele, där räknar man med att det kommer vara fullt om
det gör man
i alltså om något årtionde och sådär. Så, och om man sen på de större linjerna på Malmbanan och delar av stambanan är det också illrött om man tittar en bit framåt i tiden.
Och så tänker man särskilt med den här gröna omställningen nu med allt som ska ske där uppe i Malmfälten och Boden och så vidare, så borde det blinka väldigt, väldigt rött.
Jo. Nej, men, och om man då skulle tänka sig att man verkligen skulle flytta över trafik från landsväg till järnväg, då skulle det bli illrött överallt. För att det är ju så att en majoritet av både resande och transporter, det sker ju på landsväg. Så det räcker med en ganska liten andel av den här landsvägstrafiken för att det verkligen, verkligen ska bli trångt på spåren. Och där kan man ju se det här som du var inne på, den här dubbelheten i de satsningar som görs nu. Alltså, regeringen har ju här just för sommaren tagit den här nationella planen som innehåller alla investeringar för de kommande 12 åren. Och tittar man här i norr så säger man ju att man ska bygga nu Norrbotniabanan i ett högre tempo. Men samtidigt, parallellt med Norrbotniabanan, så håller man ju på att bygga ut E4.
Mm,
och det, den typen av parallella satsningar på vägtrafik och järnväg, men det går inte att klara om Nej. Vi ska klara klimatomställningen. Om det ska finnas resurser, de här väldigt stora resurserna som behövs för att öka kapaciteten.
Men det blir ju ingen styrningseffekt, ingen överflyttning.
Nej, men precis.
Det blir som en ökning av allt, mer av samma, eller mer av allt,
ja,
rättare sagt.
Ja. Och sen är det ju de här delarna av järnvägen som är underutnyttjat. Alltså vi sitter ju här i Storuman där Inlandsbanan går förbi. Och där ser man det ju så tydligt. Vi ska ju prata mer om Inlandsbanan i ett kommande avsnitt. Men att här finns ju en potential både för gods- och persontransporter som idag inte kan utnyttjas för att banan är ett så dåligt skick.
Mm.
Så, och sådana regionala järnvägssträckor går ju att hitta på många håll i landet som skulle behöva rustas upp för att det ska vara möjligt att flytta över trafik på järnväg.
Så om vi ska göra omställningen så drägligt som möjligt för oss som lever ute i landet, vilket ju som känns som en ganska rimlig utgångspunkt, så behöver vi också järnvägssatsningar som ger förutsättningar för hela landet att leva. Och det här kan ju då, ytterligare en sak som kan tyckas ganska självklart att påpeka, men är det ju ändå synbarligen inte eftersom det mesta av samhällets järnvägssatsningar idag, alltså om man tittar i reda pengar eller från andra mått, kretsar väldigt mycket kring storstadsregionerna och att förkorta restiderna mellan storstäderna. Skulle du kunna säga lite, utveckla lite närmare om vilken typ av järnvägssatsning? Nu tog du upp en del saker här, men lite mer kanske kring vad vi behöver utveckla framöver. Har du några andra tankar kring konkreta satsningar som man skulle kunna behöva göra för att få liksom den här omställningen och fungera, så att säga?
Att riktigt få fart?
Ja.
Jo, nej, men dels behövs det ju upprustning för att öka helt enkelt kapaciteten, ja. Mängden gods och människor man kan transportera. Malmbanan är ju ett sånt tydligt exempel. Alltså, det har ju varit några tillfällen när det har blivit stopp, när tåg har spårat ur. Och det innebär ju väldiga problem när det handlar om sådana enormt stora volymer av gods som ska fram.
Just det, vi hade väl något här nu, vi var i vintras eller senaste året i varje fall. Stopp.
Jag sände med en tanke till de stackars människor som på drygt en vecka skulle fixa den där banan mitt i vintern och långt ute i ödemarken var det. Så att där kan man ju se behovet av dubbelspår, och säkert skulle man på en del ställen se behovet av ännu fler parallella spår. På sådana här mindre banor som den här tvärbanan som leder från Umeå till inlandet, det handlar ju mer om sånt som att elektrifiera, att kanske bygga några mötesplatser, för det gör ganska mycket för att man ska kunna köra fler tåg på en bana, att det finns några ställen där tåg kan mötas.
Exakt. Och det känns ju som att Trafikverket inte alltid liksom har visat framfötterna i de här frågorna, utan man har ofta hittat såna här ganska så teknokratiska förevändningar att inte genomföra, till exempel bygga ut tågperronger. Och vi hade ju nog något exempel här, Skellefteå-Bastuträsk, där det tidigare har gått persontrafik som är nedlagd sedan, tror jag, början av 90-talet. Och där man nu, där det finns lokalgrupper i, och alltså en opinion för att starta upp den här banan. Och det gick ut på nyheten att den skulle dra igång om något år. Men så kom Trafikverket in i bilden och hittade någon sån här väldigt märklig argument varför man inte kunde göra det här. För att det var någonting med någon fel konstruktion med någon slags perrong. Men det kändes mer som ett svepskäl, tyckte jag. Men annars, precis som du säger, det finns ju stora behov av dubbelspår om vi ska klara den här överflyttningen, vilket som framtiden och fossilomställningen kräver av oss. Alltså överflyttning från väg till spår, då måste vi ha dubbelspår exempelvis längs Norrlandskusten. Det kommer sannolikt också, det finns skäl att återuppta trafik på linjer som faktiskt idag är helt nedlagda och står och förfaller, där det finns underlag alltså. Men också för nya banor, och vi har ju gett något exempel kanske. Jag tänker även på nere i sydöstra hörnet heter av landet, är ju som en blind fläck på järnvägskartan. Det är väldigt knepigt att ta sig till sådana här platser som Kalmar till exempel. Det är mycket byten och grejer.
Kul att du nämnde Kalmar. Jag åkte den där banan från Linköping ner till Kalmar här om året och slogs av att det fanns vissa likheter där med inlandsbanan. Det var ganska krokigt och fort gick det inte. I och för sig fin utsikt från tåget, men det skulle kunna göras en del där för att det ska vara lite snabbare och smidigare att komma fram.
Kalmar har förresten Sveriges bästa järnvägsresebyrå. Det kanske faller lite utanför det här, men jag kan bara nämna det. Väldigt trevligt. Personalen har tagit över. När SJ la ner tågbutiken, tågbokningen på någon gång på 90-talet, så tog personalen över. Så ska man boka resor utomlands så är de är liksom riktiga experter på det. SJ-butiken, eller tågbutiken i Kalmar. Det här leder oss då osökt in på elefanten i rummet, nämligen höghastighetsbanan, som ju är den planerade banan mellan de tre storstadsregionerna och som är tänkt att dras via Jönköping. Och där kan man ju bara, för att flika in något historiskt, säga några ord om den här planeringsmissen som gjordes på 1800-talet när man drog stambanorna genom landet, det vill säga de stambanor som vi fortfarande förlitar oss till. Och där man hade någon slags idé om att man skulle bryta nya bygder, man skulle skapa nya städer, så man valde i stor utsträckning att dra stambanorna i obygder och inte via de städer som fanns, de städer som fanns på den tiden. Så att till exempel så drogs ju banan, södra stambanan, inte genom Växjö, utan man får ännu idag då byta tåg i Alvesta om man ska till Växjö. Så att det är väl en historisk lärdom då att man tänker sig att dra den här via Jönköping. Argument för att bygga höghastighetsbanan, det saknas ju sannoliken inte, men det finns ju också en rad saker som ligger och tynger i den andra vågskålen. Och kanske skulle börja med att ställa frågan till dig, Arne, vad har du för erfarenhet av höghastighetståg, personliga erfarenheter?
Nej, men faktiskt inte alls. Nu för att jag har åkt en del tåg ute i Europa, men aldrig med de här riktigt snabba tågen. Men det som har slagit mig när den här frågan har diskuterats, det att jag tycker att det är svårt för egen del att se behovet av det. Alltså om man tar Norrlandskusten, skulle bara hela bansträckningen där vara i bra skick, då skulle man ju ta sig från Umeå ner till Stockholm på 5 timmar och knappt det. Så alltså, dagens tåghastigheter är ju ganska höga. Tågen går ju med 200 kilometer eller drygt det. Då kommer man ju rätt fort fram.
Absolut. Nej, men jag håller ju helt med det. Och det är ju tidsvinstargumentet som liksom, det väger ju väldigt tungt bland förespråkarna. Men då ska man ju förklara över att det är ju egentligen ganska marginella, om vi pratar persontransporter, marginella tidsvinster det handlar om. Till exempel mellan Stockholm och Göteborg tar man sig idag på 2 timmar och 55 minuter, de snabbaste tågen. Och det är ju en kraftig förbättring jämfört med hur det var ännu på 80-talet, så tog det, kommer jag ihåg då, 4 timmar och 40 minuter mellan Göteborg och Stockholm. Idag är vi nere på under 3 timmar.
Så även tidsmässigt är ju flyget ganska kört på den typen av destinationer.
Absolut. För man säger att om det diskuteras olika maxhastigheter på den här planerade tänkta höghastighetsbanan, maxhastigheten 250 km, då skulle man kunna tränga ner eller få ner restiden mellan Stockholm och Göteborg till 2,5 timmar. Har man en maxhastighet på 320, som är väl kanske huvudscenariot, då skulle man kunna få ner den till 2 timmar och 5 minuter, men det är fortfarande över 2 timmar. Och det är, så det handlar inte om några dramatiska skillnader mot nuläget, och tåget kommer inte heller kunna köra 320 hela vägen, utan det är ju... och som sagt, då ska man ju sätta i relation till att det finns liksom platser i Sverige, till exempel här uppe i norr, städer som helt saknar persontrafik med tåg. Jag bor ju själv i Skellefteå kommun, en kommun med 72-73 000 invånare, och där vi inte har någon persontrafik överhuvudtaget.
Ja, och dessutom en kommun som siktar på att bli få ett betydligt större invånarantal här de kommande åren.
Ja, visst, absolut. Och, så det är ju en väldigt storstadsbias eller storstads... viktning i satsningarna på något vis. Det är ju, vi kanske skulle ta bena ut lite grann. För jag tänker, när det gäller höghastighetsbanan, vissa invändningar har ju fått ganska stort utrymme i debatten och andra inte. Men ska vi ta det i den änden att vi säger först någonting om klimatpåverkan med att bygga en höghastighetsbana? Och har du några... någonting att säga i den frågan om...
Inte exakta siffror, men däremot så kan man ju säga att alltså, det finns ett samband mellan investeringar och klimatutsläpp. Det är två svenska forskare som heter Mikael Malmeus och Eva Alfredsson som har räknat på det. Och de säger ungefär 30 ton koldioxid per miljon. Och är det lite mer maffiga investeringar med mycket maskiner och mycket jord som ska förflyttas och sådär, vilket det ju handlar om här, då kanske det är uppemot 50. Och då är det ju bara att räkna. Alltså det investeringskostnaderna blir mycket, mycket högre för de här höghastighetsbanorna och därmed rimligen också koldioxidutsläppen från själva investeringen.
Just. Ja, man har ju sett olika siffror fladdra runt i diskussionerna om hur mycket utsläpp som själva bygget av banan skulle ge upphov till. Och jag har inte med mig någonting till den här inspelningen, några sådana här exakta siffror. Men däremot så har det ju sagts att det här skulle bli den i särklass mest klimatpåverkande infrastrukturinvesteringen i Sverige någonsin. Och det handlar ju bland annat om, även om det finns olika uppfattningar om vilka byggmetoder man ska använda och hur den här banan ska konstrueras och så kommer det gå åt otroligt mycket betong som ju är väldigt, väldigt klimatbelastande att producera. Om man ska bygga den här banan till exempel över såna här pyloner som det diskuteras så kommer det bli en otrolig resursåtgång redan där. Sen är det också det att driva höghastighetståg är ju generellt kräver ju väldigt mycket mer energi. Det är fortfarande väldigt lite energi jämfört med vad det är att driva säg lastbilstrafik, vägtrafik, men betydligt mer än konventionella tåg. Och jag tänker att ska vi ta fossilomställning på allvar så måste vi nog hitta liksom så resurshushållande vägar som möjligt att driva transporterna i framtiden. Och då tycker inte jag riktigt att höghastighetståg passar in i den mixen. Särskilt inte i ett land som Sverige då med så pass glesbefolkade som vi är.
Nej, men precis. Och det där tycker jag är en viktig poäng. Att egentligen i alla aktiviteter som vi startar så måste man tänka på hur energieffektivt är det. Alltså det kommer att vara en helt avgörande fråga att försöka att hålla hårt i den energi vi har tillgång till. Så, för som du har varit inne på så går inte att producera lika mycket förnyelsebar energi som så att det motsvarar den enorma mängd fossil energi som vi använder idag.
Ibland tänker jag liksom när man den här kritiken som man själv har mot höghastighetsbanan eller som du och jag delar, att det, kanske ställer mig själv frågan, låter man inte lite grann som de här som ifrågasatte bygget av stambanorna en gång i världen? Liksom som att, för då fanns det ju, om man går tillbaka till den diskussionen som var för snart 200 år sedan, ja, det, järnvägen var ju liksom ett hot mot väldigt mycket, och för den delen hade vi ju redan förträffliga kanaler i landet och vi hade förträffliga system med hästskjutsar och såna här saker. Men jag tänker det samtidigt att det är ju verkligen ett annat läge idag. Vi hade inte en klimatomställningsdiskussion på den tiden. Och i den bästa av världen, när det här inte var en väldig åtgång av resurser och hade vi obegränsade resurser, det här skulle inte skapa några större miljöproblem. Ja, men, och det skulle inte heller ställa oss inför några hårda prioriteringar mellan höghastighetsbana och andra järnvägssatsningar. Absolut, shoot, då hade det inte varit någon diskussion, men nu är vi ju inte riktigt i det läget.
Nej, och sen gäller det förstås att hålla isär två saker. Alltså, det behövs ju en väldig kapacitetsökning mellan de största städerna. Det är det ju ingen tvekan om, men man kan få mycket mer räls för pengarna om man bygger mer konventionell järnväg än om man bygger höghastighetståg.
Och då kommer vi in på lite sådana siffror, och det kan hända att du har någon annan siffra. Den jag fångade upp nu på vägen hit är att höghastighetsbanan är beräknad kost, och det vet du ju också att sånt här tenderar att skena iväg, så att det blir liksom aldrig det som är den ursprungliga prislappen. 295 miljarder kronor är den siffra jag har, och det är väldigt svårt att gestalta sådana enorma belopp, men för att ändå sätta det i relation till en annan järnvägssatsning, så den planerade Norrbotniabanan, som då är 27 mil helt ny järnväg mellan Umeå och Luleå, den beräknas kosta 40 miljarder. Det innebär alltså att höghastighetsbanan har en beräknad kostnad som ligger 7-8 gånger över Norrbotniabanan. Och då ska man också väga in att Norrbotniabanan kommer att betjäna, jag tittar lite grann på det där, närmare 400 000 människor om man ser till de som bor i de kommuner där banan passerar, eller i de närmast angränsande kommunerna. Lägger man dessutom till befolkningen i Malmfälten och Tornedalen, så blir det ytterligare mer. Kanske vi landar på 450 eller drygt 1000 människor. Och det är en del av landet som har i nuläget väldigt dåligt utbyggd järnvägsinfrastruktur, alltså för både person och tung trafik. Malmbanan är möjligen undantag då, men... Så höghastighetsbanan känns väldigt mycket som en storstadssatsning. Man har ju sagt att från politiskt håll att det här kommer inte att tränga undan några andra järnvägssatsningar, men det har jag väldigt svårt att tro. Alltså det kommer det att göra.
Ja, men det gör det ju i någon mening, för att det går ju att se en massa järnvägssatsningar som skulle behövas, som då just nu inte ryms i den här planen för de kommande 12 åren. Alltså det finns satsningar med på Malmbanan, men det är ju inte dubbelspår hela vägen. Det finns satsningar på Ostkustbanan, men inte heller där är det en konsekvent utbyggnad. Inlandsbanan får lite mer pengar, men det är inte... Absolut inte alls en ordentlig upprustning som skulle behövas för att den skulle funka fullt ut.
Nej, men precis. Och Inlandsbanan kommer vi tillbaka till i vad som förmodligen blir nästa poddavsnitt. Och, jag vet inte om du håller med mig, men det är väldigt mycket fokus i politiken idag på landsbygden. Landsbygden har ju seglat upp, och landsbygden, glesbygden, på ett sätt som man hade haft svårt att tro bara för 5-6 år sedan. Alltså det har ju blivit väldigt hett i den politiska diskussionen. Men samtidigt kan jag tycka att det här är väldigt mycket fokus på plånboksfrågor, alltså rena plånboksfrågor. Inte så värst mycket på samhällets ansvar för en levande landsbygd. Jag tycker att här hade ju politikerna verkligen haft chansen att visa att de menar allvar med detta, om att vilja värna och prioritera och utveckla landsbygden genom att faktiskt satsa på järnvägssatsningar som kommer att främja eller gynna oss som bor på landet.
Jag tror att det har en väldigt viktig effekt, både alltså rent faktiskt vad det betyder för människor på landsbygden att det finns järnväg i hela landet, men också en psykologisk effekt. För att idag så kanske människor på landsbygden mer än andra känner av att ja, men det här med klimatomställning, det är mest bara besvärligt. det blir dyrare att tanka bilen och den typen av grejer. Och så ser man att järnvägssatsningarna, de görs mellan de stora städerna. Så att både bildligt och bokstavligt så gäller det att få med människor även i den här delen av landet på tåget.
Ja, exakt.
När det gäller klimatomställningen.
Nej, det tål att upprepas när det gäller, som du mycket riktigt påpekar, så absolut tåginfrastrukturen mellan storstäderna håller på att korka igen, men lösningen är därmed inte självklart en höghastighetsbana, utan det är snarare att bygga ut fler spår för konventionell tågtrafik. För att, som du sa mycket riktigt, tidsvinsten är inte stor alltså, och flyget kan redan i nuläget inte konkurrera mellan exempelvis Stockholm och Göteborg. Va?
Och det är inga säkerhetskontroller som man måste passera när man ska gå ombord på tåget mellan Stockholm och Göteborg.
På tanke på hur det ser ut på Arlanda i dessa dagar, så herregud. Det finns mycket mer man kan kommentera om höghastighetsresan och själva resupplevelsen och skillnaden till att åka vanligt tåg och så vidare. Men jag tänker vi ska ju komma vidare också. Ja, jag tycker nog om man tittar på debatten idag så känns den ganska snäv. Alltså den politiska diskussionen om höghastighetsbanan, om vi ska satsa eller inte. Där förespråkarna väldigt mycket åberopar tidsvinster, och man skriver på något vis in höghastighetsbanor också i den så här gängse framstegsberättelsen som ett led av samhällets fortlöpande modernisering och utveckling mot allt mer tjusande och allt mer raffinerad teknologi, men utan att riktigt vilja adressera behovsfrågan. Alltså, behövs höghastighetsbanan egentligen sett till allt det som ligger i den andra vågskålen? Medan de politiska partier som är mer kritiska till banan framförallt fokuserar på kostnadsfrågan, men utan att poängtera att banan i grunden är en ganska ensidig storstadssatsning. Ska vi gå vidare till något lite mer lustfyllt, och nämligen nattågsresande, och om järnvägen som vårt verkliga hopp att fortsatt resa ut i omvärlden i en fossilfri morgondag. Vad tror du om det?
Ja, men det låter bra.
Jag vet inte, ska vi först säga någonting bara om flyget kort?
Det är svårt att helt gå förbi flyget när man talar om långa transporter och resor. Jo.
För att jag nämnde det här i förbigående i den analys jag har gjort, och så är ju flyget realistiskt sett kört på lite sikt. För trots branschens, och inte bara jag för den delen såklart, men i den här boken som jag nyss nämnde. För trots branschens påståenden om motsatsen så finns ju starka invändningar mot möjligheterna att ställa om till ett fossilfritt flyg, alltså ett elflyg eller ett biodrivet flyg. Så ska vi ta oss ut i världen i framtiden så blir det nog rimligen med tåg. För det känns ju som sagt som att hela flygbranschen skakar nu, förutom det här nu med resursfrågor och sånt som jag närmast syftade på här. Men överbelastningen på Arlanda och andra stora flyghubbar i sommar är bara en av sjukdomssymptomen. Vad säger du?
Jo, nej, men det gnisslar ju onekligen i hela flygsystemet. Alltså, under pandemin så östes det ju in miljarder av statssubventioner i flygbranschen. Men ändå så knakade det verkligen i fogarna. Och, alltså, det vi ser nu med de här problemen på olika flygplatser, det kan man ju se som ett exempel på hur nyliberalismen biter sig själv i svansen. För att det man har gjort på Arlanda till exempel är att man har lagt ut det här med säkerhetstjänsten på ett bolag som då har sagt upp personal, inte permitterat utan sagt upp personal under pandemin. Och då är det inte lätt att återanställa när det då blir en viss ökning av flygandet. Sen har vi kriget med Rysslands invasion i Ukraina som ju också har påverkat det internationella flyget, nedstängningarna i Kina. Man ser flera sådana här störningar i det ekonomiska och politiska systemen som gör att det gnisslar.
Och det är som hur trafikflyget också fått lägga om sina rutter. Och som finnar exempelvis, som har varit väldigt orienterade mot Ostasien och Sydostasien, har nu liksom fått lägga om trafik så de börjar flyga mycket mer på Nordamerika för att det är så svårt att ta sig dit, va? Men stora omvägar.
Och det är lätt av nyhetsrapporteringen att få intrycket att ja, men nu är flyget tillbaka där det var före pandemin. Men så är det ju inte. Alltså, den senaste statistiken jag såg från Swedavia, den talar om drygt 70% av nivån 2019. Och då ska man ändå komma ihåg att då hade ju flygandet minskat under några år. Det trendbrottet kom ju faktiskt före pandemin, att människor faktiskt aktivt valde bort flyget.
Och nu är det också en catch-up-effekt där många liksom efter några års abstinens där verkligen vill komma ut liksom och flyga. Så att, som kanske är lite övergående, jag vet inte.
Mm.
Nej, men det finns så oerhört mycket man kan peka på. Det är ju när man börjar nysta i problemen som flygbranschen möter. Du nämnde subventioner. Det finns ju också en otrolig, det råder ju en otrolig kostnadspress inom hela branschen som delvis, inte bara, men delvis drivs av det faktum att vi vanliga människor har vant oss vid att flyga så billigt, att det ska vara billigt att flyga. Flera stora etablerade flygbolag kommer ju nu sannolikt att gå under. Man pratar om en konsolidering så att, och som det ser ut nu, vi får se när vi spelar in det här, lever fortfarande SAS, men troligen, tror jag i alla fall, att vi kan räkna med en återmonopolisering liknande hur vi hade före avregleringen av flyget på många sträckor, inrikessträckor och sånt där. Och det kommer i sin tur också ge en prisskjuts uppåt. Så det finns mycket man kan ta upp nu också, som du var inne på, pandemieffekten. När branschen snabbt försöker återgå till det normala så finns ju inte längre något normalt. För att förutom pandemin och Ukraina-kris, som allt det här hänger ju naturligtvis ihop, vi ser ju kraftigt stigande energipriser och andra processer i världen som förutom detta med Ukraina-kriget leder till en ökad destabilisering och en reträtt för globaliseringen. Och vi har ju sett de här processerna har ju rört på sig redan innan pandemin, så att det har ju pågått under flera år nu, men det kommer att bli dyrare och säkert mer komplicerat att resa ut i världen framöver. Trots att vi liksom nu tycks tro att allt är på väg att återgå till det normala när det gäller resandet. Men som sagt, detta bara sagt som en liten bakgrund för att ge liksom, för att liksom verkligen visa på vilken roll tåget och inte minst nattågstrafiken kommer att kunna spela framöver.
Ja, för det var ju det du tänkte komma in på. Jag är verkligen nyfiken på det här med nattågstrafiken. För det hände det så.
Ja, det hände så. Har du hört talas om SJs nya initiativ med nattåg Stockholm-Hamburg som drar igång den 1 september med dagligt trafik?
Ja, jag har sett någon rubrik om det i någon tidning. Jo.
Ja, jag gick in och kollade på SJs sida och konstaterade att det var billigt att alltså boka de här datumen som jag bara kollade. Och det känns som ett väldigt bra initiativ. Och dumt nog, jag hoppas att det här är en barnsjukdom, men man kunde inte nu i SJs bokningssystem boka anslutning från någon annan del av landet. Om man ska till exempel från Umeå till Hamburg så måste man boka två separata biljetter. Först en tågbiljett ner till Stockholm och sen en annan tågbiljett med SJ vidare. Så det där finns ju liksom en förbättringspotential. Men annars är det ju, känns det ju väldigt glädjande för att någonting händer på det här området som för bara några år sedan var väldigt svårt att tro. Alltså det var inte bara för en handfull år sedan så såg jag inte en tillstymmelse vilja vare sig från SJ eller den svenska staten, regeringens sida, att satsa på internationell tågtrafik utanför Norden. Sen, man kan ju säga också att det här är egentligen en ny satsning. För som Stockholm-Hamburg gick nattåg fram till 1994. Ett nattåg som då kallades för Alfred Nobel på den tiden. Och som åtminstone jag hann åka med några gånger. Har du också prövat det, eller?
Ja. Någon gång på någon tågluff
jag gjorde det.
Men det måste vara tillbaka på 70-talet. Oj då, okay, eller så.
Ja, just det. Nej, det var ganska trevligt i varje fall. Och sen finns det ett annat tåg också som har åtminstone funnits ett par år nu, tror jag, nämligen det här Snälltåget, alltså ett privatbolag som driver nattågstrafik mellan Stockholm och Berlin. Så det händer saker. Efter att liksom nattågstrafiken, den transkontinentala nattågstrafiken har ju varit i kräftgång, om man ska säga, under väldigt lång tid fram till trendbrottet kom, vi ser för några år sedan. Och Nu var jag alldeles nyligen nere på kontinenten för att studera ett antal städer som jobbar med hållbar samhällsplanering och framförallt med cykelplanering, cykelvänliga städer. Och reste runt då med tåg, vilket ju var ganska fantastiskt. Det var ju som en minitågluff här på vårkanten och min första tågluff på många, många år. Det finns mycket att säga om tågresande på kontinenten, men det jag vill nämna här är ju då de österrikiska stadsbanornas ÖBB, österrikiska stadsbanan, deras väldigt offensiva satsningar på nattågstrafik över kontinenten, så transkontinental nattågstrafik. För att medan andra länder har rustat ner sina nattågs, så under senare decennier så har Österrike gjort motsatsen. Och man tog över ett stort antal rättigheter, eller man tog över rättighet på flera europeiska linjer från tyska stadsbanor, från Deutsche Bahn. Och man köpte även upp en del vagnpark från Tyskland. Och de tyska stadsbanorna, jag tror de skrotade bort ganska mycket nattågsvagnar när det var som mest ute att åka med nattåg. Och anledningen till att nattåget haft svårt är ju såklart det billiga flyget. Hur snacket gick där på den österrikiska stadsbanan, det vet jag inte riktigt. Men till skillnad från i övriga järnvägseuropa så gjorde man nog ändå bedömningen att nattåget tillhör framtiden. Känner du till det här, den här satsningen, österrikiska?
Ja, jag hade hört den nämnas så där, men det är jätteintressant att höra lite mer i detalj. Man skulle verkligen vilja ha varit med på de här mötena. Ja. Vad var det som gjorde att de vågade gå mot strömmen där? Verkligen intressant. Alltså och nu visar det sig att de ligger verkligen i framkant.
Ibland kan det vara liksom, det kan vara enskilda visionärer som har väldigt stor påverkan för att de sitter i rätt position och har möjlighet att fatta sådana här beslut. För annars är det som att, känns som att man tänker väldigt mycket i flock, springer i samma riktning när det gäller infrastruktursatsningar i samhället. Men det här är ett tydligt undantag. Och man har då utvecklat den här satsningen under varunamnet Nightjet. Och flera nya linjer planeras nu. Själv åkte jag då mellan Amsterdam och Wien och tiderna var perfekta. Man steg på tåget i Amsterdam vid 8-tiden på kvällen. Och sen var man då framme i Wien klockan 9 morgonen därpå. Och där har ju också SJ någonting att lära. För att av någon anledning så har man den svenska nattågen har man ju på senare år liksom lagt om så att man kommer ju fram när man åker från övre Norrland till Stockholm redan vid 5-tiden på morgonen och sådär. Och inte så jättesmidigt kan jag tycka, men hur som helst. Man slipper alltid som transfertid som drabbar flygresenärer. Nu har det varit mycket nu på sistone om att Schiphol flygplats i Amsterdam har till och med stängt ner ibland liksom för att det har varit för mycket trängsel och så. Jag fick samtidigt lite tågluffarnostalgi, alltså minnesbilder av hur det var förr. Åkte i en 4-bädds liggkupé och det var också förvånansvärt överkomligt. För att, annars får man höra mycket om att det är så dyrt att åka tåg i Europa, men det Vad jag har kommit fram till är att det är dyrt om man åker från Sverige ner till Europa. Om du ska boka en biljett till exempel direkt från Stockholm och ner till, säg, Paris, då är det väldigt dyrt. Men har du väl kommit ner i Europa så kan man hitta ganska billiga biljetter faktiskt. Sen var det liksom inget fancy över det här. Det var ganska enkel vagnstandard, ganska gamla vagnar, lite som de svenska, ofta lite så här nedgångna, men man har nu och håller på att investera i ett helt nytt vagnsprogram. Så det är mycket på gång. Och först var det ganska få resenärer i vagnen. Så jag kände att bara inte är liksom en sån här satsning som man håller under armarna. Och sen går det inte runt och så kommer man att lägga ner den om något år. Men efter att vi passerat Köln någonstans, då var vagnen i stort sett full. Alltså, och tåget. Så att, ja. Som sagt, det positiva är ju att man överhuvudtaget satsar på nya nattågslinjer. Det finns mycket man kan diskutera i detaljerna. Det fanns klar förbättringspotential kring mycket, men ändå, det kändes väldigt glädjande faktiskt. Och jag ser ju för mig hur SJ återigen skulle kunna satsa på fler internationella tåglinjer. För går man tillbaka i tid, som 60-talet, 70-talet, det fanns ju en tid där man kunde resa med nattåg från Stockholm till, det gick direktvagnar till sådana platser som Milano till exempel, till Hoek van Holland, alltså i Holland, till München, till många andra platser. Alltså inte hela tågsätt, men enskilda vagnar som man sen kopplades om, så man kunde liksom färdas i samma nattågsvagn hela vägen från Stockholm och i vissa fall ner till Sydeuropa. Va?
Ja, men fascinerande om det skulle gå att åka raka vägen genom stora delar av Europa med ett och samma tåg.
Det finns ju en otrolig otroliga möjligheter här. Och jag vet inte om jag kanske har nämnt det i någon tidigare podd, men under min uppväxt, jag växte delvis upp i Halmstad, så varje vecka så gick det en passerade en tågvagn som från Oslo, nattågsvagn från Oslo till Moskva. Nu kanske inte Moskva är det första resmålet man skulle vilja åka till i dessa dagar, men ändå att det gick alltså att ta en direkt vagn från Oslo via Köpenhamn, men som man även kunde hoppa på i Halmstad för den delen, till Moskva. Så att det är nattåget har otroliga möjligheter och också liksom ett sätt att hålla samman, inte minst vår egen kontinent, i en morgondag när flyget liksom sannolikt kommer att stanna på backen, tror jag. Du sa någonting förresten, inte nu, men jag, för någon tid sedan här när vi pratade, att du planerar att åka på tågluft någon gång senare i år eller i höst.
Ja, men det stämmer. Min fru och jag ska ge oss ut med tåget i höst. Ja. Och siktar väl på att ta oss ner till Kroatien kanske. Och när man nu tittar på hur tågtiderna passar, så ser man ju att det går ganska bra att ta sig ner. Även till de mindre orterna där.
Okay. Har du något bokningstips eller så här interrailkort eller?
Det blir troligen interrailkort.
Ja, just det.
Ja, det är ju fortfarande, alltså det är ju en av svagheterna, att det är lite komplicerat med bokningar. Man måste jämföra olika priser mellan då interrailkort och vanliga biljetter och så, men det ska nog gå.
Ett tips är ju den här Deutsche Bahns bokningssajt, den är jättebra. Och som sagt, resebyrån i Kalmar. Nu får man väl göra reklam här, trots allt inte public service.
Ja, men tack för tipset. De är nog välbehövliga, för det var inte helt okomplicerat det där. Nej, men vad säger du? Är det dags att runda av kanske?
Ja.
Om man ska sammanfatta det vi har kommit fram till, det är att vi har konstaterat att ska det vara möjligt att klara klimatomställningen, då behövs det mer tågtrafik och väldigt mycket mer tågtrafik. För att även med eldrift så kommer vägtrafikens utsläpp att vara långt mycket högre än för den spårbundna trafikens utsläpp. Och vägtrafiken förbrukar också alldeles för mycket resurser för att det ska vara hållbart. Så en verkligt kraftfull satsning på järnvägen, som också innebär att det finns inte utrymme att bygga nya större landsvägar. Men det behövs alltså mycket mer kapacitet, det behövs förstärkning av banor, det behövs fler mötesplatser, det behövs fler banor med dubbelspår, och en del banor som har fallit i glömska måste rustas upp så att de kan användas. Och det här konstaterar vi då, att det här gör ju att de här satsningarna på höghastighetsbanor, de håller inte riktigt. Det är inte riktigt det vi behöver. Vi behöver kapaciteten, men vi behöver inte de här extra 50 eller 100 kilometerna i timmen i hastighet. För att de kostar så mycket mer, de drar så mycket mer resurser. Och därigenom orsakas också själva bygget av banan för stora koldioxidutsläpp. Så satsa på kapaciteten, avstå från lite extra hastighet på sträckorna mellan storstäderna. Och nattågen. Vi ska inte glömma nattågen. Det kan verkligen vara en viktig del i att få en persontrafik att funka, även om man ser det på hela vår kontinent. Vi ska ju prata mer tåg i nästa avsnitt, eller hur Björn?
Absolut. Vi befinner oss nu i Storuman och blickar ut över ett fantastiskt landskap här från hotelltoppen. Och är precis på väg efter den här inspelningen ner till järnvägsstationen i Storuman för att fara iväg med säsongens första inlandsbanetåg, alltså persontåg, i riktning mot Sorsele. Så det blir spännande. Och det kommer jag berätta mer om nästa podd. Den erfarenheten.
Det ska bli, jag ser verkligen fram emot den här resan. Så mot Sorsele, Björn.
Mot Sorsele. Vi hörs och ses.